Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A change of seasons means adventures in rain, shine, mist, or snow, or all of the above on the same day. This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. With all-condition traction and materials and features to keep you comfy and dry no matter what, you'll be ready for anything. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Not merely peace in our time, but peace in all time.
Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression.
This country deserves a break from politics and a permanent break. I'm talking about Brexit.
Hej allesammans och välkomna tillbaka till Utrikespodden och vårt tredje avsnitt. Som vanligt lyssnar ni på mig, Axel Hellman och Sebulon Kalander. Hallå Sebulon.
Hallå Axel.
Den här podden görs i samarbete med Acast och vi ska tillägga också att det vi säger är våra egna åsikter utan kopplingar till någon organisation. Och vi vill också passa på att tacka Markus Kornov som har gjort vår fina logga. Och Tor Sandell som har gjort musiken. Vi har, som man säger, ett vitt och brett avsnitt idag. Vi kommer prata om allt från den politiska utvecklingen i Israel till vad som händer med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Vi har lite nyheter om hur coronapandemin drabbar flyktingar i Venezuela. Och så kommer vi prata lite om global hälsa. Och Sebulon har också ett boktips, tror jag, som du vill tipsa om. Efter det har vi en gäst i podden. Sebulon har pratat med Anna Charlotta Johansson som är konsult och skribent med bas i Sydafrika. Och vi kommer prata om den politiska utvecklingen där, något som hon även håller på att skriva en bok om. Men först tänkte jag att vi dels ska passa på att tacka alla våra lyssnare igen. Ni blir fler och fler, vilket vi tycker är superkul. Och vi blir såklart otroligt glada om ni tipsar nära och kära om den här podden. Men vi har också fått lite frågor och lite feedback som jag tänkte att vi snabbt skulle ta upp. Bland annat har Erik skrivit till oss. Han säger tack för två väldigt intressanta avsnitt och undrar när det tredje avsnittet kommer att släppas. Först och främst tack Erik, superkul att du lyssnar. Och de goda nyheterna är väl att du hoppningsvis lyssnar på det tredje avsnittet nu. Men jag tar upp det också för att säga det att vår ambition är att vi ska släppa ett avsnitt varannan vecka. Och ibland kanske vi får feeling och då blir det oftare än så och ibland kan det dröja något längre. Men generellt sett så kommer det nya avsnitt med två veckors mellanrum. En annan kommentar som jag fick efter vårt första avsnitt är att vi ska ta med lite bakgrund när vi pratar om ett ämne. Till exempel en konflikt som vi tar upp i programmet. Och det är absolut någonting som vi ska göra. Jag hoppas till exempel att vårt inslag om Jemen i förra programmet gav er lyssnare lite bättre överblick av situationen där. Och sist men inte minst tänkte jag bara säga något kort om ljudet. Tanken var att Sebulon och jag skulle börja spela in den här podden i en fin studio som vi får låna av våra samarbetspartners. Men som så mycket annat blev det lite ändrade planer i och med coronautbrottet så vi spelar in det här hemifrån. Och vi har köpt fina mickar och lite annat och vi hoppas att ljudet fortfarande är okej. Men vi vill ändå bara flagga för att vi kommer absolut att fortsätta att jobba med kvaliteten. Det var all housekeeping för den här gången. Men fortsätt som sagt gärna höra av er med frågor eller tips till oss. Om det är någon nyhet vi ska ta upp, om det är ett ämne ni vill att vi förklarar eller om ni tycker att det är en gäst som vi borde bjuda in hit till programmet. Men med det sagt tänkte jag att vi skulle hoppa på våra spaningar och jag tänkte att vi skulle börja i Israel. Några av er kanske har sett det här på bild på nyheterna eller i sociala medier, men i Tel Aviv har det hållits ett par politiska demonstrationer den senaste veckan. Det som får de här att stå ut lite grann är att de har gjorts, vad ska man säga, coronakompatibla. Man har alltså spridit ut sig på Rabintorget i Tel Aviv med ett visst avstånd mellan sig i enlighet med de riktlinjer som finns för social distansering. man kunde se om man tittade på bilderna att det fanns såna här markeringar på marken för att visa människor var de kunde stå. Och det här tyckte jag var riktigt intressant att se. Det är nämligen så att förra året så började man prata om att 2019 skulle vara the year of the protest. Runt om i världen såg vi flera stora proteströrelser, bland annat i Hongkong, Iran och Sudan och ett flertal andra länder. Och det här tycktes ju tyda på en väldig styrka i civilsamhället, även i länder med auktoritära regeringar. Mot den bakgrunden så har det funnits en viss oro över vad olika restriktioner som införs i samband med coronapandemin skulle kunna innebära för människors möjlighet att samlas ute på offentliga platser och protestera. Speciellt eftersom regeringar i en rad länder verkar ha tagit möjligheten i akt att utnyttja covid-19 för att införa begränsningar av politiska skäl. Och därför tycker jag, oavsett om man stöder de här protesterna eller inte, att det är intressant att se exempel på politisk aktivism även i ett samhälle som delvis ligger nedstängt på grund av coronautbrottet. Men Seblon, jag tänkte bolla över den här frågan till dig lite grann och se om du kan ge lite kontext till det som händer i Israel och kanske förklara vad de här protesterna handlar om.
Absolut, och det är min förståelse att de här protesterna i Tel Aviv var kopplade till den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu som alldeles häromdagen återigen lyckades säkra greppet om makten genom att skriva under en överenskommelse med sin, i alla fall hittills, huvudmotståndare Benny Gantz. Och vill man ha en snabb summering av israelisk politik så kan man använda sig av vad den engelske fotbollsspelaren Gary Lineker en gång sa för att beskriva fotboll. Och Lineker sa att fotboll är en sport där 22 personer jagar en boll i 90 minuter och i slutet vinner tyskarna. Man kan då säga att israelisk politik är en utdragen process där politiker bråkar, förhandlar och kompromissar och i slutet så vinner Benjamin Netanyahu. Han blev här om året den israel som har tjänstgjort längst som premiärminister. Han passerade det rekord som hade satts av den israeliske landsfadern David Ben-Gurion som var premiärminister på 40, 50 och i början av 60-talet. Och man har då i Israel under en period på ett år genomfört 3 parlamentsval och inga av de här valen har gett några definitiva majoriteter i kneset, alltså det israeliska parlamentet. Och den dominerande frågan i samtliga av de här 3 valen har dessutom varit Netanyahu själv. Han är då en polariserande figur och han är väldigt skicklig på att konsolidera sin bas samtidigt som han splittrar och skapar konflikter inom oppositionen. Och han står nu inför åtal för korruption. Och Benny Gantz, som är en tidigare överbefälhavare för den israeliska försvarsmakten, han ledde då en koalition av partier som gick under parollen blå-vitt, vars uttryckliga eller organiserade mål var att avsätta Benjamin Netanyahu. Och man gick då till valurnorna vid 3 tillfällen och varje gång så blev resultatet inte definitivt. Och sen så kom det nya coronaviruset och det plus en del andra faktorer verkar ha gjort att Benny Gantz till slut gav upp och gick med på att skriva under en överenskommelse med Netanyahu. Och det är en utomstående kan tycka det är en rätt intressant lösning. De har alltså kommit överens om att ha ett roterande premiärministerämbete. Så avtalet sträcker sig i 36 månader och under hälften av den tiden kommer Netanyahu stanna kvar som premiärminister. Medan Benny Gantz är biträdande premiärminister och försvarsminister. Och sen efter de här 18 månaderna så kommer de rotera och Gantz tar över premiärministerposten. Och det är inte en helt unik lösning i Israels politik. Jag vill minnas att Shimon Peres från Arbetarpartiet och Yitzhak Shamir från Likud hade en liknande lösning på 80-talet där man roterade på premiärministerposten. Men det här är en väldigt kontroversiell lösning. Flera av dem som har stöttat Gantz har sagt att han är en förrädare och man ångrar att man stöttat honom. Men tittar man på opinionsmätningar så stöttar en är en bred majoritet av det israeliska folket den här nya regeringen. Men samtidigt så, i alla fall på den mätning som jag har tittat på, så säger också en tredjedel, alltså runt 30%, att man tvivlar på att Netanyahu faktiskt kommer hedra avtalet och överlämna premiärministerämbetet till Benny Gantz. Så det här blir väldigt intressant att följa, och den stora frågan i närtid är ju dels det nya coronaviruset, dels är det också kopplat till den så kallade fredsplan som USA:s president Donald Trump la fram, som har liksom flera kontroversiella komponenter, och sen är det också en stor fråga kring det åtal som Netanyahu står inför kopplat till korruption. Så det blir spännande att följa, och jag misstänker att vi kommer följa upp frågan framöver.
Jag förstår att det här är helt nytt, Zevlon, att det är svårt att säga någonting om framtiden såklart. Men finns det något man kan säga om hur hållbar den här kompromissen är? Nu sa du i och för sig att det fanns en förlaga till det här i Israel, men det låter ändå otroligt okonventionellt att dela på premiärministerposten. Så har du någon tanke om huruvida det här är troligt att liksom hålla framöver?
Det är ju ingen slump att Netanyahu har varit premiärminister så länge som han har varit. Han är en väldigt skicklig politisk spelare och har lyckats manövrera ut andra tidigare. Jag har inte lyckats hitta en engelsk översättning av hela avtalet, som är ungefär 14 sidor. Men av det jag sett så finns ett par mekanismer på plats som är tilltänkta att förhindra att Netanyahu skulle kunna manövrera ut Gantz. Att skulle han försöka göra ett nyval så skulle Gantz bli premiärminister och så vidare. Så det finns ett par mekanismer på plats. Men det stoppar inte nödvändigtvis Bibi Netanyahu. Och vad är din spaning, Axel?
Ja, min andra spaning handlar om Venezuela och mer specifikt om att venezuelanska flyktingar återvänder till sitt hemland på grund av coronautbrottet. Någonting som bland annat CNN har rapporterat om. Och för att ge lite bakgrund till det här så är det ju så att Venezuela går igenom en enorm kris sedan flera år tillbaka. 2013 så dog Hugo Chavez, som var den socialistiska president som styrt landet under en väldigt lång period. Och han efterträddes av Nicolas Maduro. Och under hans tid vid makten så har ekonomin totalkraschat som en följd av ekonomisk misskötsel. Bland annat så har man ett enormt problem med hyperinflation. Och bara för att ge en idé om hur allvarligt läget är, så har Bloomberg följt prisutvecklingen på en kopp kaffe i Venezuela. Och under det senaste året tror jag att det har ökat med nästan 10 000%. Det är alltså helt brutala siffror som såklart slår hårdast mot civilbefolkningen. Så under det senaste året har det rapporterats om ökad fattigdom i Venezuela och till och med hungersnöd och svält. Tittar man på den politiska sidan av det här så är det så att Nicolas Maduro återvaldes i slutet av 2018 i någonting som var väldigt kontroversiella val och som inte godkändes av landets parlament, som bör tilläggas också kontrolleras av oppositionen. Och istället så utnämnde oppositionsledaren, en kille som heter Juan Guaidó, sig själv till president. Och sen dess har det liksom varit ett dödläge mellan honom och Maduro. Och Maduro har då fortfarande starkt stöd av landets militär. Så flera länder har erkänt Guaidó som landets legitima ledare. Bland annat så satt han med i publiken när Donald Trump gav sitt stora State of the Union-tal senast. Men han har inte riktigt kunnat ta makten på riktigt, om man säger så. Istället har USA försökt påverka situationen bland annat genom att införa sanktioner mot Venezuela. Och det här är ju såklart också någonting som har drivit på den ekonomiska krisen. Så allt fler människor har flytt från Venezuela som ett resultat av den här krisen som landet går igenom. Och många av dem har tagit sig till närliggande Colombia. Men eftersom Colombia har drabbats väldigt hårt av coronaviruset så är det många som tvingas tillbaka till Venezuela nu. Och så än en gång ser vi alltså vilka oanade konsekvenser som det här viruset kan få världen över. Och jag hoppas att det här är någonting som kan sätta fokus på den här krisen i Venezuela. Jag känner att den här konflikten har glömts bort lite grann på sistone.
Ja, det är ju fruktansvärt att höra om människor som måste fly och sen måste fly igen. Du nämnde att ett väldigt stort segment av internationella samfundet inte står bakom Maduro, men vilka är det som gör det? Vilka stöttar hans regim?
Ja, om man säger så, på Guaidós sida, det vill säga den nya oppositionsledaren, så har man många av de traditionella, liksom, de starka aktörerna, främst då USA. När det gäller Maduro så ser väl listan lite annorlunda ut. Vi har liksom Nordkorea, Belarus, Kina, Kuba, Ryssland. Dessutom såg jag att typ Hezbollah, Hamas står bakom honom. Så att ja, man får väl göra vad man vill med den listan. Men det tyder väl ändå någonting på om hur den liksom internationella dimensionen av den här konflikten spelar ut. Sebulon, du har en till spaning.
Ja, det stämmer. Det är kopplat till Nordkorea, alltså ett av de här länderna som stöttar Nicolás Maduros regim. Det är så att Kim Jong-un, som är diktator i Nordkorea, inte har synts till den senaste veckan. Och det har då lett till spekulationer om det är någonting med hans hälsa, om han är sjuk, om han har opererats eller om han till och med är död. Och det som var lite upprinnelsen till det här var att han missade en väldigt viktig minnesdag i den nordkoreanska regimens kalender. Och det spekuleras nu febrilt på sociala medier, i media, om vad som kan potentiellt ha hänt honom. Den sydkoreanska och den amerikanska regeringen har uttalat sig, men det är lite blandade signaler. Det man kan läsa är att de inte riktigt vet, eller de är inte helt säkra. I och för sig så har nu, såg jag alldeles nyss, att den sydkoreanska presidenten, säkerhetsrådgivare, säger att Kim Jong-un mår bra, att han befinner sig i hamnstaden Wonsan i nordöstra Nordkorea. Men det är egentligen väldigt ovisst, och inga utanför regimens innersta krets vet egentligen med säkerhet var han befinner sig. När Kim Jong-il, alltså Kim Jong-uns pappa och hans företrädare som diktator, när Kim Jong-il dog 2011, så dröjde det ett par dagar innan omvärlden fick reda på det. Och det var efter att nordkoreanerna själva offentliggjorde den nyheten. Så det här är en regim som håller väldigt hårt på frågor som ledarens hälsa och välmående. Och även om det är ovisst vad som har hänt med Kim Jong-un, så kan man ju ändå konstatera att han har en rätt prekär situation. Han röker mycket, han dricker mycket alkohol, han har ett väldigt högt BMI. Så frågan om hans hälsa har varit uppe tidigare. Det fanns en period 2014 där han också försvann en kort tid, och sen helt plötsligt kom tillbaka. Men uppenbarligen så hade han opererats på något sätt. Han haltade lite och så vidare. Men så jag skulle gissa på att han, baserat på de experter som jag läst, som jag respekterar, jag skulle gissa på att han är vid liv, men att han har genomgått någon form av operation och har varit sjuk. Det är rätt intressant ändå, den diskussion som har uppkommit kring vem som potentiellt skulle kunna efterträda honom. Det finns ingen utarbetad successionsordning i Nordkorea. Diktatorer tenderar att vara väldigt återhållsamma när det kommer till att utse en efterträdare, för att den individen kan bli något av samlingspunkten för en opposition. Kim Jong-il, alltså han som var diktator innan Kim Jong-un, det dröjde ett par år innan han blev utpekad som efterträdare till sin pappa Kim Il-sung. Och han fick då ett par decennier på sig att lära sig hur man regerade landet. Nordkorea är unikt på så sätt att det är den enda dynastiska kommunistiska stalinistiska regimen i världen. Kim Jong-un däremot, han fick väl vad man kan kalla en fortbildningsskola för diktatorer. Han utpekades väldigt sent som efterträdare till Kim Jong-il innan Kim Jong-il gick bort. Och Kim Jong-un var väldigt, han är väldigt ung. Kim Jong-un var väldigt ung när han tog makten 2011. Och Kim Jong-un, han har barn, men de är väldigt små, så det bedömde inte de skulle ta över efter honom. Han har syskon, bland annat en syster, Kim Yo-jong, som ofta syns vid hans sida. Så hon vore en potentiell efterträdare, för hon Hon delar blodsband med honom och det är väldigt viktigt i statsideologin som bygger väldigt mycket kring Kim-familjen. Men hon är en kvinna och Nordkorea är ett väldigt patriarkalt samhälle och lite oviss hur de olika fraktionerna inom regimen skulle förhålla sig till henne. Men så det är definitivt en fråga att hålla koll på och jag skulle misstänka att Kim Jong-un lär dyka upp i närtid. Om man inte gör det så är det inte bara det nya coronaviruset som vi har att prata om vid nästa podd.
Man kan väl säga att successionen är väl ett av många exempel på problem med diktaturer. Jag hade väl en kort tanke om det här att lägga till. Vi har ju pratat lite kort tidigare om de diplomatiska relationerna mellan Nordkorea och USA och de senaste åren har ju de varit baserade till väldigt hög grad på personliga relationer mellan Kim Jong-un och Donald Trump. Det pratas mycket om den här absurda bromansen mellan dem och det här blir ju väldigt aktuellt just nu i kontext av frågan om vad en eventuell succession i Nordkorea skulle innebära för landets relationer med omvärlden och kanske just då med USA. Det får ju, som du är inne på, lite grann enorma konsekvenser för omvärlden också. Främst då genom de här förhandlingarna man har om Nordkoreas kärnvapenprogram. Och jag skulle hävda att även om vi nu inte vet vad som faktiskt har hänt med Kim Jong-un så illustrerar det här ändå risken med en utrikespolitik som är så fäst vid en personlig relation. Utan att ha den här, vad ska man säga, institutionaliserade aspekten som man brukar försöka åstadkomma först. Det vill säga man har olika arbetsgrupper och mer tekniska förhandlingar mellan diplomater innan man tar upp det på en ledarnivå. Trump skippade liksom allt det där och gick rätt på ett toppmöte med Kim Jong-un istället. Så frågan då blir ju såklart, vad gör man om Kim Jong-un inte är där? Men som sagt, jag tror det här är någonting vi kommer återkomma till framöver. Men Seblon, en sista spaning från dig.
Ja, och som i förra avsnittet så är min sista spaning ett boktips. Den bok jag skulle vilja tipsa om heter From Cold War to Hot Peace som skrevs av Michael McFaul som var USAs ambassadör till Moskva under Barack Obama och även då arkitekten bakom Obamas Rysslandspolitik. Och man kan säga att den här boken är en slags replik till de som har påstått att Obama hade en väldigt naiv inställning när det kom till att hantera Ryssland. McFaul, han var då och är nu fortfarande en professor vid Stanford University och han klev ombord på Obama-kampanjen 08 och var med där att ta fram den utrikespolitiska plattformen. Han skrev utrikespolitiska talepunkter och sen när Obama då vann så fick han, kan man säga, Rysslandkontot i Vita huset. Så han blev direktör för Rysslands frågor vid det så kallade nationella säkerhetsrådet. Och han var då väldigt instrumentell i att ta fram det som kom att kallas för The Reset. Och The Reset är ju då det som har varit i fokus för kritik mot Obama. Men det McFaul påstår, eller det han vill göra gällande, är att The Reset, alltså omställning av relationen mellan USA och Ryssland, var betydligt mer transaktionell än transformativ. Det vill säga att USA kom in dit och konstaterade att man hade ett par ömsesidiga intressen med Ryssland där man troligtvis kunde hitta gemensamma lösningar. Samt att Ryssland hade fått en ny president, Dmitrij Medvedev, som var betydligt yngre än hans företrädare Vladimir Putin, som hade en snarlik bakgrund som Obama som advokat och han hade en betydligt mer öppen inställning när det kom till att interagera med västvärlden. Putin däremot, han hade ju och har ju en bakgrund inom KGB, alltså säkerhetstjänsten, och är väldigt känd för att ha en väldigt fientlig, i alla fall efter ett par år vid makten, har en väldigt fientlig inställning gentemot USA, gentemot NATO, gentemot EU. Och Putin var ju kvar som premiärminister under den period som Medvedev var president och han var väl egentligen den egentliga maktfaktorn i Kreml, men Medvedev hade fortfarande vissa friheter i att utforma utrikespolitiken och den här så kallade reset kom då att lägga grunden till ett par olika överenskommelser mellan USA och Ryssland under Obamas första tid som president. Bland annat så Och det här är lite nördigt när man kommer överens om en transiteringsavtal för amerikanska styrkor in i Afghanistan. Vilket kommer att bli väldigt viktigt vid eller efter Bin Laden-attacken 2011 då Pakistan sände ner möjligheterna för USA att få in förnödenheter till sina trupper i Afghanistan. Man kommer också överens om det så kallade nya startavtalet som handlar om att begränsa antalet interkontinentala kärnstridsspetsar hos USA och Ryssland, vilket är en angelägen fråga. Så man hade ett par sådana här avtal, men det McFaul skriver då är att mot slutet av Medvedevs tid, och the reset kulminerade kanske 2011 när Ryssland lade ner sin röst i säkerhetsrådet, vilket möjliggjorde för en USA- eller NATO-ledd koalition intervenera i Libyen. Att mot slutet av Medvedevs period som president och sen definitivt när Putin återkom som president 2012, att då dog the reset. Och man var kanske lite långsamma i Washington att fullt ut registrera det här och implikationerna. Putin hade en betydligt annan syn på USA med Medvedev. Det hade varit protester mot Putin och Medvedev och regimen 2011-2012 som slogs ner av Kreml, och Putin misstänkte eller anklagade USA att ligga bakom den. Specifikt McFaul personligen och specifikt USAs dåvarande utrikesminister Hillary Clinton, vilket vi kom att se konsekvenserna av 2016, men det är en annan historia. Men i alla fall så innebar Putins återkomst till som president slutet för the reset, och det kom successivt att leda till en upptrappad slags konflikt, eller som McFaul kallade hot peace, mellan å ena sidan västvärlden med USA, NATO, EU och å andra sidan Ryssland. Framförallt då när det kom till frågan om Ukraina som Ryssland begick och begår aggressioner emot sedan 2014 och där man illegalt annekterade Krimhalvön. Så det här är en väldigt intressant bok. Det är väldigt intressanta insikter i hur man resonerade i Vita huset under den här tiden. Det finns väldigt intressanta personliga observationer av McFaul av exempelvis Putin, hur Putin är i möten och så vidare. Så det är en väldigt aktuell och intressant bok som jag kan tipsa om.
Ännu ett bra boktips, Seblon. Du nämnde avtalen där med trupperna i Afghanistan. Jag minns tydligt en mycket mindre nördig detalj från tiden med Obama och Medvedev. När de träffades första gången i Washington och hade något som kommer kallas för The Cheeseburger Summit. När de båda åkte ut till Ray's Hell Kitchen Burger i Virginia och på skönt sånt här amerikanskt manér rullade upp hortärmarna och åt cheeseburgers. Och Medvedev, kommer jag ihåg, lanserade under samma resa sitt Twitterkonto för att liksom symbolisera bilden av två unga moderna ledare som liksom kunde samarbeta. Kan man ju se hur det är i efterhand.
Vi kanske borde ha ett avsnitt specifikt om hamburgardiplomati. Det har varit intressant.
Det får bli nästa avsnitt, jag håller med. Men jag tänkte, som en sista spaning här, du har haft två bra tips nu, jag har inte haft något. Så jag tänkte komma med i alla fall en liten kort. Det är från förra helgens Svenska Dagbladet, så hade Karin Thunberg en lite längre intervju, ett reportage om Hans Blix, den svenska diplomaten som bland annat har varit chef för internationella atomenergiorganet IAEA. Och jag tyckte den här, den är intressant. Jag uppmanar folk att läsa den. Hans Blix har ju varit med i svensk och internationell diplomati liksom årtionden nu. Och dels så har han ju väldigt bestämda åsikter, kan man säga, om de stora liksom internationella frågorna, bland annat Ryssland som du pratade om. Men framförallt tyckte jag att det här var intressant på nivån om att liksom få höra om livet och arbetet som diplomat och de värden som liksom har guidat honom genom den här långa karriären. Så den uppmanar jag absolut folk att läsa. Jag ska säga det också, att det vore jättekul att ha Hans Blix med på podden. Jag har frågat honom, men jag vet att han är väldigt upptagen just nu med sin bok som han sitter och jobbar på. Så vi får se om vi kan göra lite framsteg på den fronten. Men tills dess så kan jag väl tipsa om, jag var faktiskt hemma hos Hans förra året och gjorde en intervju med honom för mitt gamla jobb. Där pratade vi lite om hans karriär och de olika frågorna. Det var tal om kärnvapen, om relationen med Ryssland, utvecklingen i Mellanöstern och så vidare. Så att jag ska försöka lite reda på den, så tänker jag att vi kan tipsa, lägga upp den på vår Facebook-sida också.
Det vore jätteintressant att läsa.
Vi ska se vad vi kan göra. Men Zebulon, det var väl allt vi hade nu. Jag tänker att vi helt enkelt går vidare till ditt otroligt intressanta samtal med Anna-Charlotta Johansson och utvecklingen i Sydafrika.
Ja, precis. Så vi träffades, eller vi är överlänk då. Anna-Charlotta befinner sig i Sydafrika just nu, där hon bor och verkar. Och vi pratade om den politiska utvecklingen i Sydafrika sedan man fick demokrati där efter apartheid. Och det var ett jätteintressant samtal. Anna-Charlotta är en väldigt skarp observatör av politik. Hon är en väldigt bra berättare och jag tyckte det var jättekul att prata Sydafrika med henne. Så fortsätt att lyssna.
Fortsätt att lyssna. Tack!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate lightweight, super packable travel shoes from Allbirds. Find your perfect pair at allbirds.com. That's allbirds.com.
Du lyssnar på Utrikespodden och vi ska nu tala om Sydafrika tillsammans med Anna-Charlotta Johansson. Hej Anna-Charlotta, kan du berätta lite om din bakgrund, hur det kommer sig att du bor i Sydafrika?
Ja, hej Zebulon. Ja, det sträcker sig tillbaka egentligen ganska lång tid att jag läste vid Uppsala universitet och tyckte att det var dags för mig att också testa att studera utomlands. Och då ansökte jag faktiskt till Kapstadens universitet som heter University of Cape Town och kom ner som utbytesstudent i början av 2000-talet. Så jag skrev min första magisteruppsats i religionsvetenskap om försoningsfrågan i Sydafrika utifrån mer teologiska uppfattningar. Och ett par år senare så kom jag tillbaka för att göra intervjuer och forskning till min andra magisteruppsats i statsvetenskap. Och den handlade egentligen också om försoningsprocessen i Sydafrika efter apartheidregeringen. Men med fokus på tillit till den nytillträdda ANC-regeringen. Givet hur de hade skött, kan man säga, implementeringen utav vissa policyfrågor efter försoningskommissionen. Så jag brukar säga att jag egentligen delar mitt liv idag mellan Sverige och Sydafrika och får det bästa utav två världar. Så att jag har mitt företag i Sverige, men jag kan jobba lite oavsett var jag än är i världen. Om min kund är i Sverige, Spanien eller Kenya så spelar inte det någon roll, utan jag jobbar lite där jag är. Sydafrika är lite som mitt andra hem. Det är där jag känner mig hemma. Liksom. Som mitt andra hem kan man väl säga efter Sverige. Så det dröjde ganska många år efter jag var här som utbytesstudent innan jag kom ner igen. Och det hände då, är det 4 år sedan ungefär. Och sen dess har jag åkt ganska mycket fram och tillbaka mellan Sverige och Sydafrika.
Ja, vad härligt att höra. Jag kan avundas dig rätt mycket att få ägna så mycket tid i vackra Sydafrika. När jag tittar ut nu genom fönstret så snöar det. Och jag antar att det inte är riktigt samma situation där du är just nu.
Nej, vi, Vi börjar gå mot hösten här nere. Det är alltid precis tvärtom liksom, mot Sverige. Och det är alltid intressant. För svenskar brukar säga, åh, nu kommer våren. Och då vet man att det tar ett par månader till innan våren kommer. Medan här har vi en väldigt långdragen sommar. Yeah. Och det är jättehärligt.
Så innan vi kommer in på den generella politiska utvecklingen i Sydafrika, så tänkte jag kort bara om vi kan prata lite om hur man hanterar det nya coronaviruset. Hur är tillvaron just nu? Har man infört liknande restriktioner som på andra platser i världen?
Ja, det är mycket strikt lockdown i Sydafrika just nu. Man kan väl säga att Sverige och Sydafrika är någon form av, till och med diametralt liksom, olika hur de hanterar viruset just nu. Så att jag är inne på femte veckan utav strikt karantän, får man ändå säga. Det vill säga, vi får inte ens gå ut och gå med hunden. De har stängt ner all försäljning utav tobak och alkohol. Och nu, man får väl också förstå att liksom, länder har ju, vad ska man säga, de har olika möjligheter att hantera virusets framfart. Här i Sydafrika så bor ju miljontals människor i trångbodda kåkstäder. Dessutom många med underliggande sjukdomar som HIV eller TBC. Som skulle göra dem ytterligare sjuka helt enkelt om de får viruset. Och dessutom en ganska dålig sjukvård generellt. För en gångs skull så fattade Ramaphosa, som är president, med regeringen väldigt snabba beslut för några veckor sedan att vi skulle gå in i en strikt lockdown. Så som sagt, nu är vi inne på femte veckan, och på torsdag, nu ska vi se, om ett par dagar helt enkelt, tre dagar, så får vi veta om vi går ner på nivå 4 eller inte. Och så kommer det att vara så här, liksom olika nivåer fram tills dess att läget är tillbaka till normalt. Och det verkar vi alla ganska övertygade om att det kommer ta väldigt, väldigt lång tid. Så att de delar också in efter provinser. Sydafrika är ett väldigt stort land, efter provinser hur smittspridningen sker. Men än så länge då så är det ungefär, tror jag, 4600 smittade och inte mer än, får man ändå säga, 90 döda. Så det är väldigt annorlunda jämfört med hur det ser ut i många andra länder. Så det som är intressant här tycker jag ändå att man är ändå ganska van vid kriser. Och staten i sig själv är ju svagare än i många europeiska länder. Så också förväntningarna vad regeringen kan leverera är liksom inte särskilt höga. Så några av de rikaste företagarna, ska jag kanske säga dessutom, i Sydafrika har då klivit in och erbjudit miljarder i assistans till SMEs, alltså små och medelstora företag, till exempel. Så man tvingas lite mer här till eget ansvar och att förlita sig på ideella krafter. Även om nu Ramaphosa då, presidenten, för några dagar sedan gick ut och sa att regeringen spenderar 500 miljarder rand. Det är ungefär, säg hälften nu. 270 miljarder svenska kronor som man spenderade liksom i corona efterdyningar kan man väl säga från statens sida. Men också antagligen ganska stora lån från IMF i det.
Hur har befolkningen mottagit de här restriktionerna? Accepterar man dem eller finns det ett motstånd mot dem?
Ah, intressant fråga. Det är väldigt blandat. Alltså, Sydafrika är ett väldigt våldsamt samhälle som såklart går tillbaka långt in i historien också med apartheid. Men jag själv har gått till, man har satt in armén till exempel för att hjälpa polisen. Och jag själv har varit, jag tror jag har gått till affären 4 gånger under 4,5 vecka för att handla. Men häromdagen så när jag skulle starta bilen så var den helt död. Så bilbatteriet hade ju då, hade gett upp helt enkelt. Så då gav jag liksom mig ut på mitt första ärende för att byta bilbatteri. Och hamnade då i en poliskontroll, en sån här roadblock. Som i fråga, och jag tror de var 15 poliser och armépersonal. Och ifrågasatte då varför vi var 3 kvinnor i bilen. Och de andra 2 var mina grannar som hade hjälpt mig försöka knuffa igång bilen. Och sen då körde mig till ett vad säger man, garage. Så att de lät oss passera, men det krävdes liksom att vi svarade på ganska många frågor först. Så det visar väl ändå, det är mycket stor liksom kontroll överallt. Och det har också skett en hel del polisbrutalitet. Och framförallt så är det såklart problem i många fattiga områden, eftersom man har stängt ner allt. Det vill säga, det finns inga företag som är verksamma om de inte jobbar med essential services, som det heter, vad som vi kallar det på svenska, livsnödvändiga produkter eller tjänster. Så att allt är nedstängt. Och det betyder att människor då som redan är fattiga, de har inga jobb att gå till. De får jobb som då fanns i vissa områden. Så det finns inga pengar att köpa mat för. Det är inte så att fattiga människor heller har liksom sparat pengar på banken precis. Och dessutom bor många väldigt trångt i kåkstäder. Så en kille som jag känner som bor i Kajelica, som är Kapstadens största kåkstad, han sa det egentligen häromdagen att ja, men allt är lite som vanligt här. Det är nästan lite partystämning för att alla är ju hemma. Liksom. Barnen leker ute, männen spelar kort. Polisen kommer och gör olika raids, liksom, då gömmer sig alla. Och sen så när de har åkt igen så är livet lite som vanligt. Men jag har ju sett liksom bilder från massa olika områden runt om i Sydafrika. Där det är, ja, men dels att jag har sett polis som tvingar människor som bryter mot lagen som är ute och går att hoppa grodor hela vägen hem. Eller rulla runt i grus. Så som sagt, Sydafrika är ett våldsamt samhälle. Så på det sätt kan man väl säga också att hela den här lockdownen har gjort att människor också håller sig hemma i större utsträckning såklart än tidigare. Så statistiken för mord och rån har gått ner betydligt. Jag läste för några veckor sedan att siffror då, som visade en minskning med 80% för mord om man jämför med samma vecka för ett år sedan. Och detsamma gällde misshandel och våldtäkter. Ungefär, det låg runt 70-75% en minskning då mot jämförande vecka förra året. Men samtidigt vet vi att våld i hemmet, liksom domestic violence, är väldigt högt jämfört med många andra länder. Och det har vi inte sett några, jag har inte sett några reella siffror på det ännu. Men där får man väl ändå anta att det har ökat då istället väldigt mycket.
Mm. Ja, väldigt intressant. I vårt första avsnitt av Utrikespodden så intervjuade vi Claire Dowling från European Institute of Peace. Och då pratade vi om det nya coronaviruset ur ett jämställdhetsperspektiv. Och då lyfter hon bland annat upp då risken med våld i hemmet när man inför restriktioner på att vara utomhus. Men jätteintressant att höra hur bilden ser ut i Sydafrika. Jag tänkte att vi kan gå vidare till att prata mer generellt om den politiska utvecklingen de senaste decennierna i Sydafrika. Och du, inledningsvis så pratade du om dina uppsatser och dina studier om utvecklingen i Sydafrika, och du nämnde apartheid, och jag tror inte alla riktigt vet vad apartheid var för någonting, så kan du börja med att kort berätta vad det var för system?
Så då kan man väl försöka, det är väldigt komplext, men man kan väl försöka att enkelt uttrycka det som att apartheid var liksom ett helt samhällssystem som var uppbyggt och också avsett för, alltså ämnat för att separera människor som ansågs vara av olika raser. Och då var det under apartheidtiden så var det då liksom en spärr helt enkelt som avgjorde var man bodde, vilken utbildning man kunde gå, vad man fick äga, vad man kunde jobba med, vem man fick gifta sig med, ja, till och med vilka bänkar man fick sitta på. Och då fanns en hierarki i apartheidsystemet. Och då var högst upp var vita, andra plats om man får säga så kom indier, och sen färgade och längst ner i hierarkin var mörkhyade svarta. Och det som är fortfarande intressant, jag kommer ihåg när jag kom, nu är det många år sedan jag kom till Sydafrika första gången som student, men jag var så chockad över nyhetssändningarna, för detta var ju då, det här var ju då 10-12 år efter apartheid avskaffades i Sydafrika. det kan vi nämna också, idag är det då Freedom Day i Sydafrika. Det är en public holiday, röd dag, som idag är det exakt 26 år sedan det första demokratiska valet hölls i Sydafrika 1994. Men jag var så chockad när jag lyssnade på nyhetssändningarna, för att man använder ju fortfarande de här begreppen, liksom, de här rasbegreppen. Om jag går till läkaren idag till exempel och ska fylla i ett formulär, så får man fylla i vilken grupp man tillhör. Och visst, det kan vara för statistik också. Det är inte så att bara för man avskaffar ett apartheidsystem så finns det liksom inga, ska man säga, skillnader kvar. Det finns ju en extrem ekonomisk ojämlikhet i landet. Men jag bara menar att man använder liksom fortfarande samma rasindelningar. Vit, indier, färgad eller svart. Och att man fortfarande än idag får svara på det. Men jag kommer ihåg att det förvånade mig väldigt mycket. Att man, trots att man liksom lämnat det systemet bakom sig, så förhåller man sig, ska jag säga, dagligen i sin vardag till de här grupperna väldigt mycket fortfarande. Så under apartheid så var det väl liksom, eller man kan väl börja med att säga egentligen att rasismen fanns ju i Sydafrika även, alltså genom kolonialismen och Storbritannien och Nederländerna som var här och hade gjort sitt intåg i landet. Den fanns ju här redan innan apartheid började gälla. Men det blev liksom fort mycket värre när man införde apartheid som samhällssystem. 1948 var det. Så totalt blev det 46 år utav apartheidlagar som då förbjöd människor att vistas i olika områden beroende på vilken ras man tillhörde. Så svarta afrikaner fick till exempel inte bo permanent i den provins som jag bor i nu, som heter Västra Kapprovinsen, där Kapstaden ligger. Däremot så användes de som arbetskraft, men de blev liksom placerade i utkanterna i städer. Och där byggde man upp skjul att bo i. Och de ansågs då illegala. Och deras respektive fick hållas kvar i andra provinser i landet. Det är bara ett exempel på att människor, liksom, man fick inte röra sig helt enkelt. Man var tvungen att ha, eller de svarta var tvungna att gå omkring med små pass som såg annorlunda ut, som kallades dompass på afrikans. Som egentligen betyder damm, alltså dumpass på svenska. Det är väldigt likt eftersom det kommer från rötter i holländskan. Så dumpass. Ungefär så. Mina sydafrikanska vänner idag, de var ju väldigt unga under apartheid. Och jag upplever det ibland som att många av dem, oavsett färg, har lite svårt att sätta sig in, såklart, i exakt hur det var att leva i Sydafrika under apartheid. Det är fortfarande enormt segregerat. Det ligger lite alltid som, ja, men som en skugga här, liksom, över vardagslivet på ett eller annat sätt. Och Kapstaden där vi bor, det är ju ännu mer möjligen, kan man säga, av en segregerad stad än vad Stora Johannesburg är. Som här då procentuellt sett bor majoriteten av de vita.
Så apartheid var ett fruktansvärt system, och du nämnde att idag är den så kallade Freedom Day, där man högtidlighåller att det är 26 år sedan man hade de första fria, öppna, demokratiska valen. Hur åstadkom man det här skiftet från det totalitära systemet till en demokrati?
Ja, det var ju inte något som egentligen skedde över en natt. Det var ett föregås av många år av politiska förhandlingar. Och det kan man väl nämna också att den dåvarande presidenten för apartheidregeringen, F.W. de Klerk, fick tillsammans med Nelson Mandela därefter också Nobels fredspris. Jag tror det var 1993 de fick fredspriset för sin roll, alltså bådas roll i avskaffandet av apartheid. Men det hade under lång tid varit upplopp såklart i Sydafrika. Det fanns stor inrikespolitisk oro, massiva internationella politiska påtryckningar. som i sin tur då också hade lett till att, till att de frigav Nelson Mandela. Jag tror Nelson Mandela satt allt som allt 27 år i fängelse under apartheid. Och han har ju blivit en symbol med all rätt för liksom, sin kamp i att avskaffa apartheidsystemet och därmed sen bli landets första valda svarta president 1994. Så en blandning skulle jag säga av väldigt många olika saker. Det var, när man läser historieböcker så kan jag tycka också att det är nästan förvånad ibland över att inbördeskrig liksom inte riktigt att det inte bröt ut i Sydafrika, för det hade kunnat gå den vägen. Det fanns ju liksom militära delar, alltså apartheidregeringens säkerhetsstyrkor, fruktansvärda scenarier som man läser om vad de gjorde, hur de styrde allting från något som heter Flakplas, som ligger uppe i Gauteng-regionen, liksom, som var som en liten, ja, men som en gård eller hus, där också människor torterades och, ja, helt enkelt dödades. Och samtidigt då den militära delen utav andra olika partisammanslutningar och ANC. Så att det inte utbröt ett rejält, kan man väl säga, inbördeskrig. Det hade kunnat gå den vägen också. Men istället då så landade man i att gå över, att lämna apartheidsystemet och gå vidare. Och en av de viktigaste egentligen instrumenten och verktygen, kan man säga, för att lyckas göra det, var då också att man förhandlade fram att man skulle starta en Sydafrikas sannings- och försoningskommission som bildades 1996. Och där skulle man då ge amnesti till alla de förövare som berättade hela sanningen inför kommissionen. Och så skulle man ge kompensation på olika sätt till dem som identifierades som offer utav sannings- och försoningskommissionen. Att förlåta men inte glömma var lite av devisen för kommissionen. Så i grunden handlade det liksom den här försoningsfrågan om att det handlar om relationer såklart mellan människor, men också mellan tilliten mot staten, och förlika sig med att något har hänt eller att något har gjort en skada, och att man liksom ömsesidigt och i samarbetsanda arbetar på att bygga en gemensam framtid. Nu låter det extremt teoretiskt, och det är det också, och verkligheten ser inte riktigt ut så. Alltså man jobbade i flera år med sannings- och försoningskommissionen, och det, för de som har studerat försoningsfrågor och liknande, så är Sydafrika fortfarande en av de kommissioner runt om i världen som är mest känd när det kommer till försoning. Den var väldigt omfattande. Så att sen kan man väl också, om man ska rikta lite kritik, så har det också varit med den kommissionen, så var det ungefär som att nu ska vi lyckas samla oss och så ska vi gå vidare. Och när vi är klara med det här så är vi ungefär som att då är den här perioden över. Men det funkar inte alls på det sättet. Och jag tror jag nämnde tidigare att den ekonomiska ojämlikheten i landet är ju enorm. Och många, när man läser studier, det finns en studie som heter Reconciliation Barometer som kommer ut, är det varje eller vartannat år, som handlar om försoningsfrågan i Sydafrika kopplat till väldigt många olika faktorer. Det är tydligt att det ändå fortfarande är kopplat väldigt mycket till ekonomisk ojämlikhet. Det vill säga att jag kan, som många säger, jag som svart kan inte gå vidare och förlåta det som har varit, när jag fortfarande ser att vi har väldigt stora problem i det här landet och att jag fortfarande inte har ett jobb att gå till, jag bor i ett skjul, etc. etc. Och den delen tycker jag är väldigt intressant. Det är lätt att diskutera försoning på någon form av övergripande teoretisk nivå, men när man studerar det närmare så inser man att det betyder väldigt mycket olika saker för olika personer, helt enkelt.
Väldigt intressant, och du nämnde ju tidigare Nelson Mandela. som ju var och är lite ansiktet för den här försoningsprocessen. Kan du kort beskriva lite hans roll i sydafrikansk modern historia och också hur hans arv ses på idag?
Alltså jag skulle säga att man minns Nelson Mandela med vördnad som en mycket stor man. Man är väldigt stolt över Nelson Mandela som person. Och det skulle jag nog säga att hela världen är också på något sätt. Alla hyllar Nelson Mandela. Men det har, liksom, och med all rätt ska jag säga, jag tror att hans förmåga att sätta sig över så mycket av det som han själv var med om och var en riktig ledare, absolut, jag tror att det har mycket att göra med att man lyckades övervinna apartheidsystemet utan inbördeskrig och att det slut avskaffades, om man ska förenkla det så. Men det finns också hans före detta fru, Winnie Mandela. Så alla känner till Nelson Mandela, men Winnie Mandela är inte alls lika känd. Och många hävdar att hon borde vara det. Och hon var en av apartheidsystemets främsta motståndare. Hon gav stora delar av sitt liv till politiken och kampen. Hon var mycket mer hårdnackad än vad Nelson Mandela var. Och det är mycket möjligt att de hade helt olika roller, etc., etc. Men när hon dog för ett par år sedan så uppstod det återigen en diskussion om att Nelson Mandela gav sig för lätt. Och då menar jag detta är inte liksom en generell bild, utan detta är ett fragment av den diskussion som finns. Men framför allt ska jag säga att många av de som är födda efter apartheid avskaffades, det som kallas born free generation. Det finns diskussioner där i som är ganska, ja, men en diskussion som är ganska högljudd ibland, att han sålde ut landet till de vita, han gav sig för lätt i förhandlingarna. Dock så får man väl ändå se att det ser man ju utifrån hur verkligheten ser ut idag, hur den politiska situationen är i Sydafrika. Miljontals bor i kåkstäder. Arbetslösheten är närmare 30%, den officiella statistiken visar närmare 30%. Man tror till och med att den kan vara högre inofficiellt. Så liksom ju längre tid de här stora skillnaderna, eller ja, ekonomisk ojämlikhet, absolut, men också hur utbredd fattigdomen är, så ju längre tid det är så, desto mer kommer nog den här kompromissen man gjorde med den vita apartheidregimen kritiseras av just de fattiga ANC-trogna gräsrötterna. Och desto mer stöd kommer därför Winnie Mandelas tidigare ganska hårda linje mot apartheidregimen att få. Så det tycker jag är intressant att diskutera ofta med människor jag möter. Så visst, det finns en enorm stolthet över Nelson Mandela som person. Men givet situationen idag så är det ändå många som tycker att han, ja, han gav sig för lätt helt enkelt. Men det har ju mer att göra med, hävdar jag, att ANC inte har lyckats sköta landet på rätt sätt de senaste åren.
Jätteintressant, och det tar oss vidare till nästa fråga. Men när jag kom in på den vill jag bara kort fråga, vad är ANC för någonting? Jag tror inte alla riktigt har koll på det.
Ja, ANC är African National Congress, som är det parti som har styrt Sydafrika sedan apartheid avskaffades. Och det var alltså det parti som Nelson Mandela ledde tidigare.
Och om man kort beskriver det politiska landskapet i Sydafrika, så hur många procent av rösterna tenderar ANC att få, och vilka andra större partier finns det i det politiska systemet?
Oh, det här är intressant, tycker jag i alla fall. Nu var det ju val då på nationell nivå förra året i Sydafrika, och ANC tappade nästan 5 procentenheter jämfört med valet tidigare 2014. De har dock fortfarande egen majoritet i Sydafrika, det vill säga över 50%. Och så det är det absolut största partiet i Sydafrika. Och för liksom, här behöver ju fler partier egentligen spela en större roll, och med en ny demokrati så kommer det möjligen att ta lite tid. Men här så skulle jag säga är det många som sätter hopp till att många partier ska göra bättre ifrån sig framöver så att de får lite konkurrens av ANC. Det största oppositionspartiet heter Democratic Alliance. Och det är egentligen ett parti som bildades utav vita under apartheidtiden, men för att kämpa mot apartheid. Så de har sina rötter i anti-apartheid-rörelsen. Men ses ändå fortfarande utav många som ett parti för de vita. Och mycket av det har att göra med, skulle jag säga, dels deras bakgrund, hur de bildades och så utav att de var vita som bildade partiet. Men också Helene Sille som är före detta partiledare och fortfarande borgmästare i Kapstaden. Hon har liksom också uttryckt sig så klumpigt många gånger av att kolonialismen inte bara var något negativt etc. etc. Så det har varit liksom mycket interna partibråk för öppen ridå. Och hon har gjort bort sig flera gånger. Hon är dessutom vit själv, bor i Kapstaden, leder partiet här och dessutom hon uttrycker sig klumpigt. Så att hon har liksom också blivit en symbol lite för det som många har emot Democratic Alliance. Och de gjorde ett oerhört smart strategiskt, inte bara strategiskt, men ett smart val för några år sedan för att försöka bredda partiet. De valde då Mwusi Maimane, som är mörkhyad, till att leda partiet. Också väldigt intressant, han är uppvuxen i en kåkstad i Sydafrika, men lyckades ta 3 olika examen. Gifte sig sen med en vit kvinna, de har 2 barn tillsammans. Så det är lite så här, symbolen för det nya Sydafrika. Och dessutom då sen blir han ledare för det största oppositionspartiet då mot ANC. Så de står väldigt långt ifrån varandra politiskt, DA, Democratic Alliance och ANC. DA kan sägas vara ett liberalt mittenparti, klassiskt, som vill se statens offentliga finanser är viktiga, lägre budgetunderskott, men värna välfärdens kärna, ungefär så. Satsa på företagen, man vill bygga ett Sydafrika för alla, säger de. Medan ANC är ju väldigt mycket mer vänsterinriktat parti. Jag skulle till och med vilja gå så långt och säga att de inte bara är socialdemokratiska utan mer vänsterinriktade. Det är ett väldigt delat parti, det är ju enormt stort ANC. De har olika fraktioner inom det. Regeringen består av, kan man säga, jag tror de är 30 ministrar. Och det är 3 eller 4 ministrar som inte tillhör ANC. Utan en eller två kommer från kommunistpartiet. Och sen är det ett lite mer fristående nystartat parti som har en plats bara. Mest för att hon som leder det, Patricia de Lille, är ganska framstående politiker. Och hon startade det här partiet för ett tag sedan. Men hon har också gått via väldigt många andra partier. Och har nu då landat i ANC-regeringen med sitt eget nystartade parti. Och sen är det då COSATU som är den största facksammanslutningen. Som också har då ministerpost i ANC-regeringen. Så det är så alliansen ser ut, kan man säga. Så att ANC är liksom väldigt nära band med kommunistpartiet och då den största fackorganisationen. Och man kan prata väldigt, väldigt mycket om politiken i Sydafrika, de olika partierna. Men det som avslutar den här med Maimane, han valdes då för att bredda partiet. Väldigt spännande. Och de lyckades faktiskt i det senaste kommunalvalet i Sydafrika att ta över väldigt viktiga tidigare ANC-ledda storstadsområden som till exempel Johannesburg. Alltså inte bara ta över, inte med majoritet utan i samverkan med andra partier. Men har också då tappat detta nu för att de slarvigt har liksom hanterat sina poster och slarvigt hanterat det förtroende de fick av väljarna. Mycket interna partibråk för för öppen ridå helt enkelt.
Hur inflytelserik är Julius Malema och hans parti Economic Freedom Fighters?
Ja, för de som vill roa sig med och titta vem, hur Julius Malema beter sig, så skulle jag rekommendera att slå på YouTube, eller vad säger man, gå in på YouTube och söka på Julius Malema och kanske violence och parliament, alltså våld och riksdagen eller parlamentet. Julius Malema har sin bakgrund i ANC. Han var ordförande för ANCs ungdomsförbund. Väldigt högaktad, duktig, ingen duvunge. Han gick med i ANC, tror jag, när han var 9 år gammal. Stod väldigt länge ANC-ledningen mycket nära. Och framförallt så tidigare presidenten Jacob Zuma, som avgick nu för 2 år sedan, stod honom nära. Men sen hände någonting i deras relation, och Julius Malema blev mer och mer kontroversiell, kan man säga. Han dömdes för hatfyllt uttalande 2010. Han var drivande i att försöka splittra ANC internt, och sen blev han återigen, tror jag, sen dömd för hatfyllt uttalande något år senare, 2011 eller 2012, för att han har sjungit den förbjudna kampsången som heter Dubula Ibono, som är skjut boen. Och boen är helt enkelt afrikans. Och efter allt detta hade hänt, det var många händelser, så uteslöts han ur partiet. Och då startade han, som du säger, EFF, Economic Freedom Fighters. Och han är ju då väldigt vänsterinriktad kommunist, och EFF är också det. De är alltid rödklädda, och de skapar alltså dessutom, de värjer inte från att ta till våld helt enkelt. Så de har ju ställt till kaos i kammaren, i parlamentet flera gånger. Jag såg någon video bara för några veckor sedan där de fick liksom ta in, jag vet inte hur många vakter, för att bära ut ledamöterna från EFF. Så de förhindrar liksom, de begär ordningsfråga på ordningsfråga på ordningsfråga på ordningsfråga, tills dessa talmannen efter 1-2 timmar säger att nu räcker det. Vi måste låta presidenten hålla sitt tal till nationen. Och då blir de utburna liksom. Och de politiskt så vill Economic Freedom Fighters, EFF, med Malema i spetsen, att staten bland annat ska ta tillbaka mark från de som idag äger mark, det vill säga det är oftast många av dem är vita, men att man ska göra det utan kompensation, vilket ofta jämförs med det som skedde i Zimbabwe under Robert Mugabes tid. De vill också förstatliga väldigt många, ja, med banker till exempel och liknande. Och så ska det vara helt fri tillgång till utbildning och sjukvård och liknande. Jag vet inte om ni som liksom kommer ihåg den här, när H&M publicerade den här coolaste apan, coolest monkey in the jungle, på tröjan. Ja, så, och med all rätt anklagades för liksom, ja, men rasism och en stark och tycker jag befogad kritik liksom stormsköld över dem, så vet jag inte om ni kommer ihåg att H&M stormades, alltså butiker stormades i Sydafrika, och det var EFF som med sina röda baskar sprang in liksom, och stormade butiker, krossade speglar, drog ner skyltdockor etc. Och menar liksom att, ja, det var deras sätt att protestera, kan man väl säga. Men det som är intressant då är att, liksom att som jag pratade, DA som klassiskt mittenparti, och sen EFF med sin oerhört extrema vänsterpolitik och inte varje för att ta till våld. Trots sina stora olikheter så har de flera gånger gjort gemensam sak att sätta press på ANC. Och inte minst när det gäller den utbredda korruptionen i landet och då regeringens svar för att komma åt den, och särskilt under Jacob Zumas tid. Och det var också de här två partierna som samarbetade i några storstadskommuner, då bland annat Johannesburg, när ANC gick ner så mycket i mandat, så att de då kunde ta över. Så att DA har lett Johannesburg under ett tag, inte längre nu. Så det är också intressant att de båda i sin opposition mot ANC, dock fast på en helt olika politiska synvinklar, eller vad säger man, sätter press på ANC. Är också väldigt intressant.
Och du nämnde ju nu Jacob Zuma och korruption. Och Jacob Zuma var ju president, som du nämnde, upp till förra året. Och han satt för runt 10 år eller någonting. Och han är ju en väldigt kontroversiell figur. Och hans eftermäle som president är väl inte särskilt bra. Kan du berätta lite om Jacob Zuma och hur Sydafrika utvecklades under hans tid som president?
Ja, Jacob Zuma satt 9 år som president i Sydafrika. Och de går ju inte till åren som Sydafrikas bästa på något sätt. Jag tror att det var Economist som gjorde ett specialnummer inför valet förra året. Som visade att ingenting hade blivit bättre under hans år vid makten. Och då var det ändå väldigt många områden, liksom olika variabler och liknande, som Economist hade med. Där de hade jämfört utvecklingen inom olika politiska områden. Och mest är det väl så att Jacob Zuma liksom går... hans år kommer vi ihåg som korruptionsåren i Sydafrika. Och det var inte så att så fort Zuma kom till makten så startade korruption och nu kommer det att upphöra. Nej, korruption fanns innan dess också, men det fick enorma konsekvenser, och alltså korruptionen ökade, så ska jag säga. Korruptionen ökade enormt mycket under Jacob Zumas tid. Till och med så att man börjar prata om det som kallas state capture. Och man kan säga, om man ska översätta det, jag tycker det engelska uttrycket är så väldigt bra, state capture. Ni hör ju, ungefär som att man har tagit till fånga staten. Men man brukar säga, en svensk översättning skulle vara systematisk politisk korruption där staten har kidnappats av privata intressen. BBC gjorde någon lite mer underfundig jämförelse som menar så här. Om traditionell korruption består i att du mutar de poliser som tar fast dig för fortkörning, så betyder state capture snarare att du betalar för att sätta på blinkande polisljus på din bil så att någon polis aldrig stoppar dig igen när du kör för fort. Så istället för att betala för att slippa bli straffad för något olagligt du gjort, så betalar du så att lagar och regler anpassas efter dig. Det tycker jag var en väldigt bra förklaring för att förstå skillnaden mellan vanlig korruption och det som då kallas state capture. Och i mitten av allt detta, eller i centrum för allt detta säger man, i Sydafrika så står en familj, 3 bröder från ursprungligen från Indien, som heter Gupta. Och det här under många år, det här är inte heller någonting som skedde under ett år, men de kom att få enormt stort inflytande på den politiska utvecklingen i Sydafrika. Inflytande i statliga bolag, så att de kunde ro åt sig stora affärer. Och de har haft då också stort samröre med Jacob Zuma och Zumas familj. Bland annat så en av Zumas söner har jobbat för Guptas i flera år. Så de liksom i centrum för hela den här state capture historien i Sydafrika och den oerhört utbredda korruptionen, så står just den här familjen. Jag kan tipsa om SVT sände för, kan det vara ett par månader sedan, en dokumentär på Dokument utifrån som hette, jag tror den hette Att stjäla ett land. Och det är egentligen det är inte SVT som har gjort det, de har köpt in den. Så det grundar sig på en bok som heter How to Steal a Country. Väldigt, väldigt bra dokumentär. Den borde finnas kvar på SVT Play för de som vill lyssna på den. Och den förklarar hur man stjäl ett land helt enkelt. Exakt det som hände då i Sydafrika. Så det är Sydafrika som dokumentären handlar om. Och där går man igenom hela Guptas liv och hur de lyckades få så stort inflytande i Sydafrika. De har ju nu, så fort Zuma avgick, så har de också försvunnit från landet. Och Sydafrika är idag ett mycket korrupt land. Även om Ramaphosa, han gick ju till val på att bli ANC-ledare och sen president, för att högst upp på hans lista skulle jag säga var att komma till rätta med eller arbeta mot korruptionen i landet. Jag tror 1996 så var Sydafrika det minst korrupta afrikanska land av de länder som Transparency International hade med i sin lista. Idag är Sydafrika mer korrupt än många andra fattigare länder i Afrika. Så Sydafrika tillhör fortfarande gruppen av länder som hamnar under 50. För Transparency International använder en skala från 0 till 100. Där 0 är mycket korrupt och 100 är fritt från korruption. Och de hamnar alltså under 50. Samtidigt så inte mycket blir bättre under Zumas tid. Men detta skakar fortfarande landet enormt mycket och splittrar ANC. I valet utav till ny partiledare till ANC så står då Cyril Ramaphosa, som sen blev vald och nu är landets president. Men mot honom kan man säga det, som också kandiderade till ANC-ledare, är då Jacob Zumas före detta fru. Nu förlorade hon, vilket var bra. Men det finns liksom en väldigt stor fraktion inom ANC som fortfarande är ett Zuma-anhängare. Och han, när han avgick som president, så startade också den här rättegången emot honom. Jag tror det är över 700 punkter. Så det kan man säga ett domstolsförfarande som är igång mot honom. Den andra delen är att man, efter man hade börjat titta närmare på hela den här state capture-historien, fanns en justitieombudsman. Hon lever fortfarande, men hon är inte längre justitieombudsman. Hon hade trots ANC-bakgrund så har hon visat enormt stor professionalism och civilkurage, får man ändå säga, i att undersöka den utbredda korruptionen i Sydafrika. Och detta var under Jacob Zumas tid. Och från det så startade man det som kallas Sondo-kommissionen. Och det är egentligen inte en domstol i juridisk mening och kan inte döma Zuma för eventuella brott som har begåtts. Men de kan i sin tur ge rekommendationer för om åtal ska väckas. Och den kommissionen är också igång just nu. Och ANC-regeringen stöttade kommissionens arbete trots att egentligen flera regeringsföreträdare ingår i granskningen. Så det här är väldigt intrikat, väldigt komplext ska jag säga, korruptionssituationen i Sydafrika. Och många statliga bolag fungerar mycket sämre idag än vad de kunde ha gjort om inte korruptionen hade varit så utbredd, helt enkelt.
Så den nya presidenten Cyril Ramaphosa, han, som du nämnde, har bland stort fokus på att hantera korruptionen. Vilka är de övriga stora frågorna som han och hans regering försöker hantera, och hur framgångsrik har han varit den korta tid som han har varit vid makten?
Ramaphosa har en väldigt svår situation. Han är, för att vara ANC-ledare, så är han lite mer av en högerman, om man får säga så. Och givet att ANC är så splittrat så måste han ha en väldigt svår balansgång att gå, helt enkelt. Han skulle vilja göra fler ekonomiska liksom strukturreformer i Sydafrika, men är hindrad av de som är mycket mer vänsterinriktade inom ANC. Och han har inte det mandatet, helt enkelt, att genomföra allt det han skulle vilja göra. Och dessvärre så bara var det veckan innan den här strikta karantänen infördes i Sydafrika, samma vecka kanske det till och med var, så gick man in i junk status, Moody's, helt enkelt. Ekonomin är nere i junk status i Sydafrika. Arbetslösheten fortsätter att öka. Så att, ja, han har ju inte, på det här året han har suttit nu ungefär som president, så kan man väl inte säga att han har åstadkommit särskilt mycket. Men han är en tydlig ledare. Och han har, tror jag, Sydafrikas bästa för ögonen. Han har på allvar tagit itu med korruptionen på olika sätt. Och stödjer olika initiativ som har tagits och så. Så att det finns en teori här nu också om att ett av skälen till att han har gått så snabbt, tagit in Sydafrika i en strikt karantän, är att han vill faktiskt driva ekonomin så långt i botten det bara går, för att IMF ska komma in, hjälpa landet och därmed tvinga Sydafrika till vissa strukturreformer som han själv alltså vill se, men som han inte politiskt klarar av att genomföra. Så vi får väl se lite. En del säger så här, det låter som en konspirationsteori. Men jag är inte helt säker. Det är politik också. Så att om han lyckas rädda liv genom att hålla viruset i schack ett tag, och samtidigt då lyckas få till strukturreformer i Sydafrika genom att IMF kommer in, så kanske han också lyckas, då kanske han gör någonting som han, så att säga, dels är politiskt övertygad om behövs, men också lyckas sitta kvar som president, om man ska förenkla det lite.
Jätteintressant. Och jag tänkte ha en avslutande fråga. Jag vet att du, jag tror att du skriver på en bok om Sydafrika. Jag vet inte riktigt när den kommer komma ut, men att du håller på med det ett tag. Kan du berätta lite om det bokprojektet och vad du försöker göra med det?
Mm. Ja, men det stämmer. Jag har liksom skrivit mer kortare artiklar om Sydafrika, lite så här återkommande i Svenska Dagbladet, men det stämmer. Jag skriver på en bok Sydafrika är ett oerhört komplext och spännande land, tycker jag. Så det handlar liksom om det geopolitiskt viktiga, moderna, integrerade, finansiellt starka Sydafrika i regionen också liksom, versus det oerhört sköra, segregerade, underutvecklade, fattiga, våldsamma Sydafrika. Och den här komplexiteten vill jag skildra. Så det är liksom en faktabok om Sydafrika med många iakttagelser och röster från vardagslivet här. Man kan väl säga lite så här, det kommer vara en lättsam bok om svåra saker. Så skulle jag vilja säga. Men den har också givet den här, de här senaste veckorna nu under strikta karantänen, skulle jag resa runt en del i Sydafrika. Mycket också för att se och uppleva platser och träffa en del personer som jag ville intervjua. Men nu sitter jag liksom instängd istället, så att vi får se. Jag får laga lite efter läge helt enkelt kommande månader.
Ja, jag förstår. Jag har ju läst dina texter i Svenska Dagbladet och det är alltid spännande och intressant och underhållande. Och jag är övertygad om att boken kommer vara precis likadan. Så jag ser mycket fram emot den, och du får gärna komma tillbaka när den är ute och prata mer om Sydafrika. Tack så mycket för att du kunde ställa upp och vara med i Utrikespodden, Anna-Charlotte.
Tack så väldigt mycket, Sebulon.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. The twigs and leaves in your yard aren't exactly comfortable, and while mud does perfectly contour the feet, it doesn't score high on the durability front. But thanks to Allbirds, you can skip all the backyard experimentation. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural, sustainable materials. And their innovative processes mean using less of the bad stuff and more of the good, while making shoes unlike any other. Like the Plant Pacer, made with 100% plastic-free plant leather. The Tree Dasher, a running shoe made from eucalyptus tree fiber. And from sugarcane, they've made the Superlite, their lightest shoe ever by weight and carbon footprint. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're super natural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.